Så välkomna hit. Det är kul att se alla pigga ansikten. Nu har vi laddat upp ordentligt med en timme med nya spännande grejer inom Continuous Delivery-området. Vi ska titta på hur vi kan använda den senaste plattformen här för att bygga en schysst release pipeline för att ta våra produkter ifrån kod till den miljö som vi vill köra dem i. Utveckling, test och produktion. Och för att hinna med så mycket som möjligt på en timme här så är vi två stycken. Då går det dubbelt så fort. Så till vänster i bild har vi...
Jakob Enhet heter jag. Kommer jobba på Active Solution. Vi har ju en slide på oss faktiskt.
Ja, förlåt.
Så där ser jag ut när jag har klippt mig. Active Solution är specialister på systemutveckling på Microsoft-plattformen. Brinner kanske lite extra för Microsoft Azure. Naturligtvis, som många andra. Och med mig har jag...
Ja, Mattias Olausson kommer från Solidify. Jobbar mycket med utvecklingsplattformar och hjälpa till att bygga fabriker för att bygga mjukvara i. Men utvecklare från botten och grunden och tycker det är jättekul med fungerande mjukvara framför allt. Så att det här med Continuous Delivery ligger ju helt rätt i mitt intresse också. Så, för att bara sätta en definition på vad det är vi tänkte prata om. Och ta in ytterligare en skägg här i spelet här så använder vi Martin Fowlers definition här. Att för oss så ser vi på Continuous Delivery som ett synsätt inom utveckling som vi ska tillämpa för att kunna producera mjukvara som vi kan releasesätta till vilken miljö som helst, när som helst. Helst då produktion naturligtvis. Men just det här med att vi har som team, som mjukvarubyggare, ett gemensamt synsätt att vi vill kunna ta saker till produktion när våra kunder så önskar. Och det visar sig att när man börjar titta på det här så spelar det här in på många områden. Det här är inte bara någonting som påverkar bygg- och release-biten, utan det här är någonting som färgar hela utvecklingsprocessen. Så ska vi kunna releasa snabbare så behöver vi bryta ner våra problem i mindre bitar och kanske då så populärt som det kan vara nu att jobba med features för feature och releasa små saker ofta för att få ett snyggt flöde här. Taget till sin spets. Så som vi tänkte titta på det, så som vi ser på det, så har vi en continuous delivery-process som är hela leveransteamets ansvar. Någonting som man jobbar med ifrån idé till releasad produkt. Och som då typiskt innefattar ett sånt här härligt pingpongspel mellan olika roller, olika discipliner, olika saker som vi gör i projekten. Så ifrån att vi börjar koda någonting, naturligtvis versionshanterade för spårbarhet, checkar in. Den här delen kan ju trigga ett bygge. Det här bygget kan då köra tester som kan göra en första kvalitetskontroll på våran kod. Det kan gå bra, då kommer vi vidare i processen, eller så kan det gå som det brukar, så får man göra ett försök till och sen så småningom så kommer man vidare, kan installera det här i någon form av testmiljö, köra manuella och automatiska acceptanstester på det fram och tillbaka några gånger till och till slut lyckas få ut det här i en produktionsmiljö. Och självklart är det så att det här kan vara en ganska utmanande process och en tidsödande process och för många också en väldigt manuell process. Vill vi kunna göra saker kontinuerligt så självklart måste vi jobba på att få ner friktionen så mycket som möjligt, korta ledtider och inte minst automatisera så mycket vi kan i den här processen. Så då är frågan, vad menar vi egentligen med det här continuous? Det finns lite olika sätt att se på vad som är det kontinuerliga i den här processen. Det som många av oss har jobbat med under en ganska lång tid är ju det här med continuous integration, som är den del typiskt som vi utvecklar och vi programmerare sitter närmast. Där vi har automatiska byggen som triggas så fort vi checkar in en kodförändring. Ju oftare vi checkar in saker, ju mindre portioner vi checkar in i taget, desto snabbare får vi feedback. Vi kör lite enhetstester och lite andra kvalitetsmätverktyg och får en feedback. Men sen då, som den här bilden försöker illustrera, så är det ofta den automatiska processen. Det finns ingenting mer i continuous integration som tar saker vidare till miljöer och kör tester i de miljöerna. Då pratar vi inte om continuous integration längre. Utan då kanske vi pratar om det här med continuous delivery. Och här tänker vi oss då en process ifrån idé till releasad produkt. Som ju bättre man blir på det, desto mer automatiserad är den processen också. Men oftast är ju inte det här en helautomatiserad process heller, utan vi har manuella kvittenser någonstans, vanligtvis definitivt mellan QA-miljöer till produktionsmiljöer. Och det kan naturligtvis vara så att det är rimligt att man har det på det sättet. Men i det här kontinuerliga förbättringstänkandet så vill vi ju hela tiden att man jobbar med den här processen. Titta på vad som tar tid, vad som funkar bra, vad som kan bli bättre. Så att vi så småningom kan få mer och mer automatiserat i den här processen för att höja kvalitet och för att snabba upp releaseförfarandet. Någon form av nirvana på det här, och det skulle ju vara att gå till det man kallar för continuous deployment. Och då har vi en modell där vi faktiskt automatiserar hela produktionssättningsflödet. Så att med continuous deployment, då menar vi att man checkar in en kod och det går igenom alla de här kvalitetsstegen. Och i slutändan så ramlar det ut en färdig produkt i produktionsmiljön. Och det låter ju som en utopi, men det finns trots allt rätt många företag som har kommit dit. Och de kommer typiskt dit genom att bli gradvis bättre eller att börja med en sån här ansats från början. En del företag, ta Amazon till exempel, de gör ungefär 25 000 produktionssättningar per dag tack vare att de har en väldigt, väldigt hög grad av automatisering. Och där man då rimligtvis också gör en väldigt, väldigt liten ändring i taget, för annars är det ju också väldigt svårt att få en sån här hela automatiserad process att fungera.
Eller så har de väldigt många anställda som sitter och
det kan vara det. Ja. Och sen är också frågan, gör de 25 000 bra grejer eller var den första ganska dålig så har de 24 999 fix. Ja, finns olika. Men de gör 25 000. Ja. Mm. Det vi tänkte titta på då, det är ju att vi vill visa möjlighet att faktiskt göra continuous deployment egentligen. Continuous delivery-processen kommer vi prata om här, men också visa med hjälp av Visual Studio Online, men också då egentligen Team Foundation Server on-premise om man jobbar med det. Hur vi kan ta kod genom byggen till paketering, till installation i miljöer och där vi också kan köra tester på det här. Och en sån här miljö för modern utveckling har ju väldigt, väldigt god nytta av en plattform som Azure, där vi väldigt enkelt kan få till nya miljöer. Ska vi jobba med en feature-driven utveckling i ett större sammanhang, ja, då har vi antagligen många, många parallella spår av utveckling som kräver många, många parallella miljöer för att kunna hantera det effektivt. Och då behöver vi en skalbar plattform för det. Så att här ser vi ju att molnplattformen är väldigt intressant. Men naturligtvis finns det ju många sätt att lösa det på. Och det vi tänkte ha som ett litet tema genom timman här, det är att vi har en liten applikation som är byggt för att underhålla oss här på sen eftermiddagen. Och vi tänker gå helt enkelt igenom kodning, lite bra practice för continuous deployment eller continuous delivery inom det området, till bygga automatisering med de senaste verktygen, till release automation, också rätt så nya verktyg, automatiska tester och sen också hur vi kan få feedback från den här processen för att se hur systemet mår i den miljö som det körs. Så, en liten uppvärmning. Titta på vad det egentligen är som vi ska bygga. Och jag tror vi hade en exempel här. Det här är vad vi har byggt. En liten frågesport. Och det här kör ju då på vår produktionsmiljö just nu. Den som ser oerhört bra här, så kan vi se att det ligger version 1.1.26.0 i produktion. Och där kan förhoppningsvis komma att ändras under tiden här då. Innan vi är klara. Vi hade inte bråttom hem, tror jag. Nej, ingen hämtning idag. Så, frågesport. Vi väljer väl en kategori här.
Lämplig kategori för målgruppen.
Ja. Och du visar ju hur. Okej, vad tror du om det här då? Någon som har tips? Jag har mycket att läsa på den här frågan.
Det var svårt till den.
Ingen aning. Jag chansar åt det.
Nej, den sista.
Jag läste inte ens.
Nej. Du är ingen utveckling.
Ja, men nu tar vi en här. Den som alla kan såklart. Vem hade anställningsnummer 1 på Microsoft?
Jag visste att du inte var utvecklare i botten.
Ja. PowerPoint.
Ja.
Vi ska ha mentometrar med oss. Vi chansar på Paul Allen. Den här klarar till och med av. Kanske.
Är det två?
Två. Vi tar den. Det här var inga lätta frågor.
Ingen som kan.
Nej, ingen aning. Nej. Men vi kommer få chans att öva på det här lite senare. Och man får ju som tur var jublande feedback här lite snabbt. Ja, vi får se. Okej, nu vet vi vad det är vi håller på och filar på. Så med det.
Skulle du behöva en ny feature kanske?
Precis, det var lite jobbigt att behöva välja kategori tycker jag.
Ja, det tycker jag med. Så vad sägs om att införa någon sorts funktion där vi slipper att välja kategori? Jag har en funktion som kan slumpa fram i kategori istället.
Går det?
Nej, jag vet inte.
Nej, det skulle vara jättebra.
Vi får kolla.
Ja.
Precis, byta till den där. Yes, och som en god tv-kock så har jag redan förberett det här naturligtvis. Implementerat en ny feature som då kan slumpa fram då. Så att det är den här featuren som vi ska ta då hela vägen till produktion under den här sessionen. Så kan vi börja med att bara visa och se hur den ser ut lite snabbt, Mattias.
Japp, yep. Och om vi hittar den så var det där. Så yep. Ser den ut.
Ser precis likadan ut.
Yeah.
Men om du går på Start New Quiz så får vi en liten tärning där. Aha. Klickar man på den så slumpar den fram en kategori. Så det är en fantastisk ny feature.
Precis vad jag skulle vilja ha.
Så. Ja, du behöver inte klicka igenom allt det här en gång till. Så roligt var det faktiskt inte.
när kan jag få den här då?
Precis.
Ja.
Så, då tar vi, ska vi börja med att se hur vi kan få in den här koden i Visual Studio Online. Då hoppar till Visual Studio. Så har vi förberett det här. Nu kör vi Git här. Hur många är det som kör Git i publiken? Ganska många. Mm. Och resten kör TFVC, som det heter numera. Eller hur många kör TFVC? Alltså det klassiska teamet, det var inte så många heller. Busted. Yes, vi kör Git här i alla fall. Så jag har gjort en färdig commit i mitt lokala repo här, där jag har implementerat det här. Och så att då, för att integrera det här så behöver vi publicera den då till Visual Studio Online. Och när vi pratar då om continuous integration och continuous delivery, så att det här med källkodshantering och kanske branschning och branschningsstrategier specifikt, det är ju en liten ska man säga, konflikt mellan det här med att skapa branscher och continuous delivery. Varje bransch vi skapar är ju i princip ett sätt att inte integrera våra ändringar. Att skapa en lokal bransch, göra en commits och sen merge tillbaks, det är helt fine. Men skapa branscher som blir långlivade, då skjuter man ju på den här integreringen. Så att när man tänker continuous integration, continuous delivery, då ska man fokusera mer på att få teamen att jobba så mycket som möjligt i master för att få den här kontinuerliga integrationen. Annars så skjuter vi egentligen bara upp den här. Och då finns det förstås massa problem med att låta folk committa rakt in i master, naturligtvis. Man kan av misstag checka in kod eller pusha kod som inte är klar. Och man kan skriva kod som inte kompilerar eller testerna inte kör och så vidare. Och det skapar förstås problem i vår deployment pipeline om det hela tiden kommer in commits som inte fungerar i master. Då finns det lite olika sätt man kan jobba med det där. Dels så finns det ju förstås designprinciper eller applikationstekniker som till exempel man kan använda feature flags. Det är många som gör att man liksom kontinuerligt lägger in ny funktionalitet och driftsätter den, men allting ligger bakom en feature flag. Vilket gör att vi kan egentligen bara slå på den när vi är väl klara. Sen finns det också verktyg då, som vi ska se på här nu. Alltså kodgranskningar är ju ett väldigt bra princip att följa om man ska liksom se till att den koden som faktiskt committas uppfyller en viss minimum av kvalitet. Om man kör Git så är ju pull requests ett jättebra sätt att implementera kodgranskningar på. Så vi ska kolla på det lite snabbt. Ett annat sätt som man kan använda sig av, det är ju att använda sig av automatiska byggen. Och se till att den koden som checkas in, den ska inte checkas in såvida inte en viss bygge körs. Och då kan vi lägga ganska mycket kvalitetskoll i det bygget. Så i det här fallet så kommer vi se nu så har vi ett bygge associerat med, så att när vi kör vår pull request så kommer den inte att gå igenom om inte vårt bygge också går i grönt. Så att om till exempel en test smäller, då kommer inte vi att få mercha de händningarna till master. Så vi kan ta och publicera den här vår feature branch. För själva flödet med en pull request är ju egentligen att man skapar en separat branch i TFS eller Visual Online. Och sen så publicerar man den till servern. Och sen därifrån kan vi skapa en pull request. Och som du ser så får man automatiskt upp en litet förslag att du kanske vill skapa en pull request. Så då klickar vi på den.
Tycker jag låter bra.
Och då kommer vi till, så än så länge är pull requests implementerat i webbaccessen bara. Men i update 1 faktiskt på Visual Studio så finns även det inne direkt i Visual Studio. Så man kan skapa pull requests direkt i Visual Studio. Men som det är nu så kommer man då till VSO. Hur många är det som jobbar med pull requests? Antingen här eller på GitHub? Ja, inte så många. På GitHub i open source-världen är det här liksom helt centralt. Och nu finns det då även implementerat i VSO och i TFS för den delen. Så vi kan väl ändra sätta mig som reviewer här. Så att det vi gör nu är att nu skapar vi i princip en sorts kodgranskning här. Där vi kan ha en diskussion om de här ändringarna. Och för att göra saker enklare nu så sätter jag mig själv till reviewer. Det är ju best practice att granska sin egen kod.
Precis.
Då går allt igenom. Och så kan man skriva lite kommentarer och sånt då. Och så kan du köra submit. Eller gjorde du det?
Nix.
Nej.
Bara kolla vad jag godkänner först. Eller säga vad
ja, precis.
Skapa för kaos.
Mm. Ja. Så då har vi skapat en pull request och då får ju liksom, så att säga, jag ett mejl om att det finns en pull request som jag måste granska. Om du zoomar in där lite uppe i hörnet där. Kontroll 1.
Det är hörnet.
Ja, precis. Ja, det är svårt där.
Ja. Nu blir det.
Ja, låt den stå där bara.
Ja.
Då kan jag säga att vi får upp lite information där uppe i hörnet. Dels så säger den att no merge conflicts. Det betyder att VSO har redan gjort en merge behind the scene och säger att ändringen som vi publicerar nu kommer inte skapa en merge-konflikt. Bara det är ett ganska bra tecken. Att vi kommer inte få problem med ändringarna. Ur ett liksom Git-perspektiv. Och så ser ni också att det står en build in progress där. Och det var det jag pratade om förut. Att nu triggas ett bygge för den här feature-branschen som vi publicerade. Och vi kommer inte att kunna köra klart den här pull requesten om inte det här bygget går i grönt. Så det är ett sätt för oss att liksom öka eller så att minska risken med att vi committar liksom dålig eller felaktig kod i vår masterbransch. Så medan vi väntar på att bygget går igenom så kan vi bara se snabbt på själva pull requesten. Här kan vi då föra en sorts diskussion då. Vi kan skriva kommentarer liksom på hela pull request-nivå här. Liksom övergripande vad vi tycker om själva ändringarna. Vi kan även då gå in på de olika filerna som ingår. Så ni ser, den här pull requesten innehåller liksom 4 stycken ändrade filer. En projektfil, inte så intressant kanske att granska. Vi har en ny bild som vi såg. Den kanske vi ska granska. Och sen om vi klickar på någon av koden där så får vi upp diffen i koden. Och här kan vi då kommentera på hela filnivån eller då inne på enskilda rader. Vilket är väldigt kraftfullt om du liksom vill kommentera tillbaka till utvecklaren med något specifikt om den koden har skrivit. Och det här kan ju då gå fram och tillbaka flera gånger. Så det blir som det blir en code review som kan gå flera steg tills man har liksom enats om vad som är definition of done så att säga på den pull requesten. Så. Då är väl den okej, va Mattias?
Mm.
Tycker jag.
Bygget gick igenom.
Ja, så då kan vi markera den här som approved. Och nu ser ni att alla våra checkboxar är uppe gröna. Nu är bygget klart. Vilket betyder att nu kan vi faktiskt köra complete pull request här. Och det som sker nu när vi gör det, det är då att de här ändringarna faktiskt merges till vår masterbransch automatiskt. Och pull request, så nu har vi liksom gått via den här pull request mekanismen. Men vi har fått en kodgranskning. Vi vet att bygget går i grönt. Så det är ganska, har vi då ett bygge som kör mycket bra testteckning och så vidare. Då har vi en ganska bra säkerhet på att vi i vart fall inte committar någonting som inte ens bygger eller testerna kör. Så vi kommer inte stoppa våra deployment pipeline av den anledningen. Så då kanske vi ska hoppa över till byggdelen och se på bygget som startar.
Ja, precis. Och det går naturligtvis att konfigurera på lite olika sätt om man vill säkerställa att det.
Ja, precis. Det kan hoppa till lite snabbt.
Beroende på vad man har för synsätt på hur man vill skydda sin kod. Så.
Precis, för det vi kan göra nu, vi kan då, finns olika sätt då att låsa ner de här branscherna, framförallt masterbranschen. Så i det här fallet har vi sagt då att för att få mercha en pull request till masterbranschen så måste det här bygget då, som heter Qbox CI, det är det bygget som måste gå i grönt. Vi kan också säga att alla pull requests måste ha en linkad work item. Så att det inte är liksom vilket arbete som helst, utan det måste finnas en färdig work item. Det är ett sätt att liksom begränsa det. Och vi kan också säga att det ska finnas, det måste vara mer än en person som ska granska den här koden. Mm. Så vi kan till exempel sätta upp 2 här och då måste minst 2 personer säga att den här koden är okej. Okay. Så vi kan liksom öka liksom graden här lite genom att skruva på de här sakerna. Och det här gör man typiskt då på en masterbransch, som man, den som man låser ner från den branschen där då den här, vår deployment pipeline kommer att plocka ändringarna och trycka ut då på våra miljöer.
Alltså det fina här är ju att man inte bara har goda praxis som man ska göra, utan här kan man ha ett system som ser till att det blir gjort då.
Precis.
Det tycker jag låter jätteskönt. Okej, då har vi sett att vi kan bygga en liten feature och vi har committat den och vi har fått den till våran master. Nu vill vi ta det vidare och börja närma oss någonting som är releasebart, och då behöver vi naturligtvis bygga produkten för release också, inte bara för att verifiera att våra policies och principer håller, det vill säga continuous integration-bygget. Till våran hjälp så har vi ju sedan länge i TFS haft ett välfungerande byggsystem som låter oss göra mycket av det här, och det har ju funnits med sedan produkten kom ut för 10 år sedan då, så att det är en jättecentral del som fungerar, men den har ju under åren genomgått lite olika metamorfoser och har ju haft en del begränsningar, man ska vara helt ärlig, i hur den fungerar idag. Den är kanske inte den allra lättaste att jobba med alla gånger, men bara för att liksom göra en kort historia, lång historia kort, så om några var med här på forntiden så kanske ni känner igen att när det hela började, ja, då körde man ju MS Build-skript automatiserat i byggsystemet. Så i princip en variant på MS Build-projektfilen som länkade in byggserveregenskaperna, och sen så kunde man få ett byggresultat utproducerat av det.
Hur många använde?
Ja,
några stackare?
Några. Så reptiler mer än oss andra. Trevligt. Det här fungerade alldeles utmärkt, men var ju som sagt lite väl dolt i det här. Så man ville bygga någonting som var mer anpassningsbart och lite mer synligt för användarna, tänkte man sig. Så att 2010 så gjorde man om det här systemet till ett system som var baserat på Windows Workflow. Jättebra tanke, har en tydlig process, det är grafiskt, man kunde använda designers i studion för det här. Problemet var bara att byggprocessen är en ganska intrikat process. Så det här trädet av aktiviteter växte sig ganska så stort. Och det var väl frid och fröjd om man inte behövde göra så mycket ändringar i det. Men man var tvungen att göra anpassningar till byggprocessen, och då skulle man in här, eller ska man in här, ändra bland de befintliga workflow-aktiviteterna eller skriva egna aktiviteter. Och inte en helt trivial uppgift, framförallt ganska tidsödande för att få jobbet gjort. Så vad man försökte göra då 2013, det var att man försökte förenkla det här och helt enkelt se över att behövs det vara så anpassningsbart, här behövs det så mycket detaljer, och gjorde ett försök att förenkla det, och det blev ju faktiskt riktigt bra. Så att om man nu går ut och ser något av de här, men det här är faktiskt då utskriften av den gamla templaten med alla de steg som var involverade, som var möjliga steg i end-to-end-bygget ifrån kompilering till någon form av releasebar produkt. I 2013 betydligt färre steg, och så kunde vi börja jobba med PowerShell i det här SAML-dokumentet. Eller så här, SAML-definitionen beskrev processen, men utökningar kunde vi göra i PowerShell. Men även det här blev en ganska proprietär lösning, fungerar på Windows. Man behöver sitta i Visual Studio för att jobba med det. Så nu då i 2015 så har man tagit ett nytt grepp, byggt en ny generation av byggservern som är baserad på att den kör saker. Så att vi har en lista av aktiviteter som vi via ett webbgränssnitt kan lägga till för att beskriva hur vår byggprocess ser ut. Mycket tydligare fokus på att den här byggtjänsten nu är en task runner. Så den kör olika typer av verktyg som kan vara en compiler, köra Visual Studio-projekten, som att köra en unit test runner för att köra enhetstester. Och då har vi byggt vår C-process, och sen så kan vi lägga in fler byggsteg för att göra andra saker. Så att det vi har nu då är en riktigt intressant sån task runner, kan köra massa olika typer av byggsteg och som dessutom då är byggd för cross-plattformbruk. Så att det finns agenter som funkar på Windows, olika versioner av Windows dessutom, men också Linux och Mac. Och det här gör ju att vi kan ha ett byggsystem för att bygga på alla de här plattformarna då.
Är det några som har börjat använda det här? Några stycken? Ja. Mm. Det är inte alls influerat av Team City på något sätt.
Nej. Så vi tänkte vi skulle ta och visa på...
Nej, det här är ju sen... Det är temat. Det finns ju i TFS 2015.
Ja, just det.
Inte preview längre.
Så det vi tänkte visa nu då, det är ju, vi kör Visual Studio Online. Och funktionaliteten är samma som om man kör 2015 installerat. Det är lite fler byggtasks som vi kommer att se i verktygslådan nu, för att Visual Studio Online uppdateras ju var tredje vecka, så det hinner hända mer på den plattformen än vi hinner få installerbart media för våra lokala installationer. Men som vi kommer att se strax så finns det möjligheten att Alltså bygga på det som finns här allra senast då. Och det intressanta med Visual Studio Online, det är ju att vi har miljön för att köra källkoden självklart i VSO, men vi har också en färdig bygginfrastruktur så att det finns agenter för att bygga Windows-applikationer. Men när vi sen vill börja bygga andra saker, andra plattformar, då har vi också möjligheten att köra våra egna byggservrar. Så att här kan man verkligen mixa och matcha.
Du Mattias, jag kommer att flika in här bara och säga att nu kommer jag starta releasebygget.
Gör det.
För att vår deployment pipeline tar x antal minuter att köra. Så att för att spara tid så kommer jag starta vårt releasebygge nu. Som där vi faktiskt paketerar och versionerar våra artefakter som vi sen ska rulla ut då via deployment pipeline. Så jag avbryter Mattias bara för att starta bilden här. Helt opedagogiskt.
Ja, men vi är ju här tillsammans.
Ja, exakt. Ja. Men så går vi tillbaks.
Ja, så vad vi såg här är ju våran instrumentbräda för att titta på byggen. Den är ju ganska lik den som vi hade i, eller hade något som det andra är fullständigt stenålder, men ja, som vi har i SAML Builds som vi kallar det. Men det är inte bara det vi kan göra, vi kan naturligtvis titta på byggen och starta byggen och så, men nu kan vi också skapa våra byggdefinitioner. Så vi tänkte visa lite kort hur man gör en sån. Trycker på ett plus. Här finns det då templates som vi kan jobba med. För, som ni ser, inte bara Windows-plattformen utan färdiga templates för lite olika typer av byggen. Kan också göra viss typ av deployment här om man vill använda byggsystemet för att pusha ut saker direkt till en Azure website till exempel. Och man kan också göra sina egna. Men vi skapar en Visual Studio byggprocess för den applikation som vi har är ju en website, en webbservice och en databas som ska uppdateras. Det vi ser här är ett antal färdiga aktiviteter som då i princip implementerar lite mer till och med än ett C-bygge. Så på den första tasken här så ser vi att vi bygger Visual Studio-projekt. Och här kan vi då browsa in i source-kontrollen och peka ut specifika projekt eller solution-filer. Andra grejen som är extra intressant här är att en sak som man har bråkat med många gånger i den befintliga byggmiljön det är att det har varit lätt att fel version av kompilatorerna eller byggverktygen plockas upp. Så här är det jätteenkelt att välja den version av Visual Studio som man har beroende till. Den senaste, om man inte bryr sig, man är kompatibel, eller så kan man då binda det till en specifik Visual Studio-version. Annan grej som vi ser här som också är del av det vi har haft sedan innan det är att man har automatiskt stöd för återskapande av NuGet-paket, vilket är praktiskt för då behöver vi inte checka in sånt. Det kan man naturligtvis inte göra. Och en annan sista grej på den här generella fliken det är att vi kan enable och disable byggsteg om vi vill felsöka vår process och hoppa lite långsamma steg. Sen har vi ett teststeg och här har vi möjligheten att då peka ut vilken typ av tester som ska köras i det här steget. Och tänker vi oss att det här är C-bygge och då vill vi kanske köra unit-testerna framför allt så att vi inte råkar försöka dra igång GUI-tester som då självklart vi har tänkt köra efter vi har deployat till någon form av miljö.
Och lite code coverage vill vi ha ju.
Och code coverage, också en sån här sak som varit lite krånglig att få till i de SAML-baserade byggdefinitionerna. Här kryssar vi för det och så kommer den instrumenteringen att gå med automatiskt i bygget också.
Jag tar och sparar den här.
Ja. I övrigt så känner man ju igen sig en del om man har jobbat med byggdefinitioner i Visual Studio. Så flikarna som vi har överst här i dialogen motsvarar ungefär de som vi haft i Create New Build Definition i Visual Studio. Så vi kan kolla på några av de mest centrala här, som till exempel repository-fliken, där vi kan välja vad det är för kod som vi vill kompilera. Och här har vi möjlighet att binda oss emot olika typer av repository. Det här är stort TFVC om vi har jobbat mot Team Foundation Version Control. Här har vi olika varianter på Git. Och det intressanta här är att här har vi integration då med GitHub, så vi kan använda VSO för att bygga projekt i GitHub om vi vill. Vi kan också peka på en annan Git-server någon annanstans. Vi kan peka ut vilket repo i den här repositoriet som vi använder. Och vi kan också peka ut vilken bransch som är vår huvudbransch för det här bygget. Nästa intressanta del är triggers när vi vill köra vårt bygge. Och en trevlig förbättring som man har gjort här är att vi kan ha multipla triggers. Som vi ser här, vi kan trigga både på incheckningar, på filhändelser och vi kan också triggas på ett klockslag. Så tidigare det här har varit någonting som har gjort att vi har fått många byggdefinitioner i våra projekt för att vi har haft ett nattligt bygge och ett C-bygge och kanske gärna per olika branscher. Så att vad vi kan göra här då är att vi kan sätta upp ett filter som i det här fallet då på Continuous Integration-delen matchar masterbranschen. Men vill vi att samma byggdefinition, samma bygge ska kunna köras oavsett om det är en feature-bransch eller masterbranschen, så kan vi lägga till ytterligare ett filter och säga till exempel features/stjärna. På det sättet så kommer det här triggas av incheckningar i någon bransch som vi lägger under feature-nivån här. Om vi sparar den lilla ändringen så kan vi titta på en sista förbättring som vi har gjort, som vi också fått här.
Jag ska peta in ett bildnummerformat också.
Ja, just det.
Ja, det kan vi ta sen.
Ja. För ett annat lite bekymmer som vi har haft med dagens byggsystem, det är att de här ändringarna som man gör har haft noll spårbarhet. Så att om ett bygge slutar funka så kan det ju ha med miljön att göra, men oftast har det haft med att någon har varit inne och pillat på bygget att göra. Så att, jättetrevligt att se nu att här i det nya så har vi dessutom då stöd för versionering av våra byggdefinitioner. Och en trevlig diff-editor. Vi ser att representationen internt här är någon form av JSON, eller renderas det så i alla fall. Så här kan vi se att vi har lagt till ytterligare en trigger i just den här byggdefinitionen. Så på det stora hela här kan man säga det är webbaserat, jättetrevligt, tillgängligt för alla. Det finns bra möjligheter att göra mer i den här typen av mallen vad vi haft innan. Och sen har vi naturligtvis verktygslådan då, godispåsen här som vi kan börja jobba med. Och här ser vi då att vi har en mängd färdiga aktiviteter att jobba med. Så massa saker som man knappt känner igen orden på. Grunt, Gulp, Maven, Hant, för vår egen plattform och för de andra plattformarna. Så att det här blir ju ett byggsystem för hela teamet, vilket är jätteintressant. Ska vi prova att lägga till en liten anpassning? Bara visa hur det ser ut. Vi slänger in ett PowerShell som versionsstämplar de filer som vi bygger. Och det gör vi typiskt med någon form av skript om vi inte har en färdig komponent för det. Så PowerShell-skript. I vårt fall har vi checkat in en liten kodsnurra som går in och tittar på assembly-info-filer och så gör en regular expression-matchning och byter ut 00100 till byggnumret i vårt fall då.
Vi tar några parametrar också som jag klipper in. Om ni ser här så ser jag här refererar vi också byggvariabler. Så att det finns mängder av färdigdefinierade byggvariabler som man kan referera då. Både här i tasks, när vi definierar tasksen, och även inne i de scripts som vi kör. Så kör vi PowerShell-script så kan jag då använda mig av de här variablerna. Och vi kan också skapa egna variabler och använda oss av. Så det är väldigt smidigt.
Så det enda som vi behöver komma ihåg att göra nu då är att det finns ett antagande om att byggnummerformatet är på ett visst sätt så att vi får ut 2.0.buildnumber.någonting i våra assembly-filer. Och ja, man kan ju absolut tycka att det här borde ju vara ett färdigt build-step och det kanske kommer en sån aktivitet på sikt, men just nu är ju vår lösning att göra på det här sättet. Då.
Det tror jag.
Och med det så kan vi ju bara snabbt dra igång det bygget och se lite grann på.
Och nu vi har en egen maskin uppsatt nu med en byggagent på, en maskin i Azure. Men man kan också köra hosted, det vill säga att man behöver ingen byggserver alls. Och då kör man på Microsofts server och då ingår det x antal gratis minuter i månaden och sen får man liksom betala för hur mycket man använder det. Men eftersom vi inte är multimiljardärer så har vi en egen. Sådär.
Så, bra.
Ska vi ta och köra bygget då?
Vi kör det lite snabbt så ser vi vad som händer. Och det vi kommer se till att börja med är att förhoppningsvis att det är en helt annan responsivitet än vad vi kanske varit vana vid. Det här byggsystemet startar nästan ögonblickligen. Vi ser också att vi får väldigt intressant och detaljerad output. Och det fina här är att den output som vi ser är inte transformerad av byggsystemet utan det är den outputen som verktygen som vi kör spottar ur sig. Så att tittar vi på bygget som kör här nu så ser ni ju, det som har kompilerat i studion någon gång, att det är ju samma saker som man ser i output-fönstret när man kompilerar lokalt. Vilket naturligtvis underlättar en hel del när man behöver felsöka problem i bygget då. Och
kan vi se output från de olika stegen här också? Kan vi liksom drilla ner och se resultatet medan den kör och även efteråt då. Och detaljerad vy här.
Och nu kör jag lite tester och precis som Visual Studio kan köra olika typer av testramverk så funkar det också väldigt, väldigt transparent i det byggsystemet. Så kör man X-unit, N-unit, så länge det finns en adapter som funkar i Visual Studio för att kunna köra dem i den testrunnen så kommer det funka med testrunnen i byggsystemet också.
Och en annan kul grej är att de här byggagenterna som vi kör nu, de finns ju både för Windows och för Linux och Mac. I och med att ni såg att vi hade olika typer av cross-platform tasks, som att till exempel bygga en iOS-applikation. Det kan vi egentligen bara göra på en Mac-server eller Mac-maskin. Så att de här agenterna kan man då köra på alla sorters OS egentligen. Mm.
Så det finns massa fördelar mot den gamla världen. Man kan installera många sådana här agenter parallellt. Det är egentligen bara en konsolapplikation eller en Windows-service hur man installerar den, som går jättebra att köra så många som maskinen klarar av parallellt på en byggserver också. Då. Mm. Så jag väntar på att det här ska gå färdigt. Jag håller på att publicera outputen. Men när det går klart så ser vi att vi får en trevlig summering här. En liten resultatsida där vi ser vad som har använts i bygget. Vilka ändringar som har gått in. Vilka ärenden som har varit påverkade. Hur mycket tester vi har kört. Och code coverage. Så vi får trevlig landningsyta. Kan titta på artefakterna till exempel, byggresultatet här. Får en schysst möjlighet att titta på vad som blev byggt i det här bygget. Och det ser här också att det är skillnad från SAML-bildsystemet som gärna byggde allting upp till en binaries folder. Och så fick man då försöka hitta rätt saker i den sköna strukturen där. Så bevaras strukturen ifrån respektive projekts output. Och så kan vi då bygga deployment-lösningen vidare på den informationen. Så ser ut mer som om man kör ett lokalt bygge även i serverbygget här. Jag tror nästan vi kan nöja oss så, va? Ja. Man gärna kommer vi se lite grann när vi tittar på testning härnäst.
Ja, precis.
Så.
Så, då har vi kört vårt releasebygge. Det borde ju vara klart nu. Då är det dags att börja kika på hur vi kan få ut det här då på våra miljöer. Och när vi pratar continuous delivery så pratar vi om deployment pipelines. Och en viktig princip här, det är ju då, för att idag så är det så, det är väldigt många som gör så att man ser upp ett bygge och så låter man liksom bygget mer eller mindre deploya sin lösning till de olika miljöerna. Så att man kanske har till exempel ett testbygge som bygger och trycker ut saker i test, och sen har man ett produktionsbygge som bygger och trycker ut i produktion. Och så kanske man applicerar config-transformationer och sånt i det här bygget. Och det är ganska enkelt att göra det. Så jag tror att det är en anledning till att många som gör så. Men det finns lite problem med det här. Det ena problemet är förstås att det är ganska onödigt att bygga saker två gånger. Det kan ju potentiellt ta lång tid. Jag sitter i ett projekt just nu som tar en timme att kompilera. Så att det är inte så kul att börja liksom bygga det två gånger. Men ett större problem egentligen är ju att om vi bygger saker och ting två gånger så innebär det att de binärer, den applikation som vi faktiskt byggde till utvecklingsmiljön eller QA-miljön och testade där, det är inte samma applikation som vi sedan faktiskt driftsätter. Vi bygger allting på nytt med den risken att det kanske inte är samma kod som vi bygger. Risken finns alltid att man får med sig nya ändringar. Det kan vara ändringar på byggmiljön i sig som faktiskt påverkar vad som kommer ut. Så vi kan aldrig vara helt säkra. Om vi kör två byggen och kör byggen parallellt samtidigt så kan vi aldrig vara helt säkra på att det som kommer ut är samma binärer som vi faktiskt testade. Dessutom kan ju utvecklare lägga in saker som if-defar och skilja på debug och release builds. Då har vi plötsligt testat en debug-build i vår QA-miljö kanske. Och så kanske vi släpper ut en releasebygge som kraschar av okänd anledning. Så att en jätteviktig princip här är att vi bygger bara våra saker en gång. Och det är det vi gör med byggmotorn här. Och det är då vårt build- och package-steg. Sen då de här artefakterna som ni såg, som vi får ut då från bygget. De artefakterna tar vi då och lägger ut, deployar på de olika miljöerna. Genom utveckling, stage, beroende på hur många miljöer vi har. Hela vägen bort till produktion. Och när vi kommer då till produktionsdeployment och har kört igenom de här binärerna, testat dem på varje miljö. Då kan vi vara ganska säkra på att i vart fall applikationen som sådan kommer att fungera i produktionsmiljön. Så det är en viktig princip då. Och här är ju då verktyg som vi ska se. Visual Studio Release Management och motsvarande Octopus Deploy och de här verktygen som finns. De bygger på den här principen att man tar artefakter någonstans ifrån och sen så sköter man då deploymenten där istället. Kort bara när vi pratar om deployment av applikationer så är det inte egentligen bara frågan om att deploya applikationen. Utan det är egentligen en serie av saker som ska hända här. Vi behöver provisionera våra miljöer. Ju mer molnbaserade vi blir, desto oftare vill vi kanske faktiskt skapa maskinen som en del av det här bygget. Vi kanske inte vill ha servrarna körande i molnet hela tiden. Vi kanske vill starta upp miljön. Eller så har vi en existerande miljö. Den här miljön behöver vi sen... Och här har vi då saker som System Center kanske om man kör on-premise. Kör man i molnet så är det då Azure naturligtvis ett bra val för att skapa sina miljöer i. Och även då Azure Resource Manager som är väldigt smidigt för att sätta upp miljöer och olika typer av PaaS-resurser. Sen behöver vi konfigurera de här miljöerna, sätta in vad som ska finnas på den här servern för att jag ska kunna köra min applikation. Det kan ju vara att det ska finnas en IS på den, ASP.NET 4.5, webdeploy, vad vet jag. Det här är sånt som oftast görs manuellt en gång vid tidernas begynnelse, och sen när servern funkar så är det ingen som rör den. Och sen vid godtyckligt tillfälle så kommer det sluta fungera. Hur många som känner till PowerShell DC här? Ja. Jag kommer tyvärr inte hinna liksom att visa så mycket om det. Men det är jättebra. Det är alltså en sorts extension ovanpå PowerShell som man använder just för att konfigurera servrar. Här kan vi deklarativt säga att på den här servern så vill jag ha IS, jag vill ha ASP.NET 4.5, jag vill ha den och den rollen påslagen, jag vill ha webdeploy installerat, jag vill att den brandvägsporten ska vara öppen. Och där blir det en vanlig textfil, en PowerShell-fil som jag checkar in tillsammans med övrig applikationskod. Och så kör vi den varje gång. Och den kommer se till att mitt desired state, som man säger då, uppnås. Så jag behöver själv egentligen inte kolla om det finns IS eller inte, utan den kommer göra det åt mig. Så jättebra teknik, teknologi, så spana in det om ni jobbar med deployment. Sen deployment av själva applikationen. Här är ju ofta en salig blandning av kanske färdiga tools som webdeploy och egna scripts eller egenbakade verktyg. Och som vi kommer se då i release management så finns det liksom ganska mycket out of the box, men det gör också väldigt, mycket, väldigt enkelt att köra scripts på samma sätt som vi såg i byggsystemet där. Sen har vi ju testningen, när vi väl har fått ut applikationen i våran staging-miljö, testmiljö, så vill vi köra tester. De är ju en superviktig del i det här deployment pipelinen, att faktiskt verifiera att applikationen fungerar och att vi får en sån pass trygghet så att när vi väl kommer till produktion så vet vi, har vi ganska bra säkerhet på att det här faktiskt fungerar. Och här kan man ju dels köra unit-tester, alltså integrationstester, men man kan också köra olika typer av UI-tester, Coded UI eller Selenium som vi kommer köra här. För att köra webbtester. Manuell testning. Om man inte når automatiskt hela vägen ut så kanske man fortfarande vill köra manuella acceptanstester. Köra lite smoke-tester eller kanske gå igenom något sorts enkelt testprotokoll. Här finns det också färdiga verktyg i Visual Studio Online, TFS, för att hantera testplaner och även att köra testerna på webben eller i separata klienten. Så hela den här kedjan då, inklusive då att man kan godkänna de ändringarna innan de går vidare, det är då det som Visual Studio Release Management hjälper oss med, som vi kommer se. Och historiken här, för det är lite spännande nu, för att 2013 så köpte ju Microsoft ett verktyg som heter InRelease. Hur många är det som har använt det verktyget? Några få skälar. Så de köpte det här för att liksom få någonting i release management spacet, som man säger. Och så gjorde de en ny stor release där de bytte logga på den. Så att den heter Visual Studio Release Management, exakt samma sak. Så det var en del av TFS 2013. Sen så jobbade de då, och det var då en agentbaserad lösning, alltså man installerade agenter på sina servrar. Och den supportade egentligen bara liksom Windows-maskiner. Så det var liksom en lösning för att få ut .NET-applikationer på Windows-server. Men sen det Microsoft började göra då, det var att de började lite gå ifrån den här tanken att vi måste ha agenter på de här maskinerna och börja gå mer mot att använda saker som Remote PowerShell och det här med Windows WinRM. Så att du kan mer eller mindre deploya applikationerna mot en ren maskin. Vilket är jättetrevligt om man tänker att man spinner upp maskiner i Azure. Använder DC, en kombination av DC och sån release management för att trycka ut applikationer på dem. Så då kallar de det för VNext när de la till det där. Och så la de också till interaktion med Visual Studio Online så att vi fick en hosted version av release management servicen. Så att vi behövde alltså inte installera någonting alls. Sen i 2015 då, nu är vi på TFS 2015, där kom det ingenting nytt alls i release management. Så hej då!
Bugfixar.
Ja. Anledningen till det var att de parallellt nu sista ett och ett halvt åren här har jobbat med en helt ny version av release management. Som de numera, då kallar de den för VNext. Vilket är väldigt konstigt för att det förra hette också VNext ett tag. Så vi kallar det för VNext VNext. Och det här är alltså en hel rewrite. Och som ni ser på det här screenshotet här så känner ni kanske igen lite här nu från byggsystemet. För att det de har gjort är att de har skrivit om det helt och hållet till att vara helt webbaserat så att den här gamla klienten som ni såg där, den här svarta hemska saken, finns inte längre. Utan det är då helt webbaserat. Och det andra då är att det här är byggt på samma arkitektur som det här byggsystemet som vi precis såg. Så det är alltså samma agenter som kör. Det är samma tasks som vi kan använda. Så det är helt och hållet integrerat där. Och det funkar då cross-platform. Så vi kan i princip köra release-agenter på en Linux-maskin eller en OS X om vi vill det. Och så det vi kommer visa nu, det här är fortfarande i en private preview som vi har tillgång till. Man kan ansöka om det. Men det kommer att gå i public preview, det vill säga att alla kan använda det. Nu i Q4, så någon gång nu fram till jul, så kommer det bli public då i Visitor Online. Och då kan ni själva börja leka med det här. On-premise kommer det komma någon gång nästa halvår, första halvåret 2016. Och så att man kan säga att dagens release management kommer inte hända så mycket mer med, utan det är det här som de fokuserar på nu. Så därför kommer vi visa de här sakerna på den här sessionen. Jättesnabbt bara om Quizbox. Har vi här på sliden så ser det ut som att vi har 3 miljöer. I själva verket har vi inte det. Vi har bara dev och prod. Men vi skulle kunna haft en QA-miljö också. Och den för att liksom få lite mer liksom roligare scenario så har vi gjort så att vi har det som en frontend-del som kör i en Azure webapp. Och sen har vi en backend som kör på en virtuell maskin då, som också står i Azure, men den skulle ju kunna stå on-premise. Så att när vi ser på deployment sen så är det lite blandningar av liksom Azure deployments, men också mer normalare on-premise deployments då. Och sen i produktionsmiljön så har vi lite skillnad där att vi använder deployment slots där för att kunna deploya till en sorts staging-miljö i produktion för att kunna testa våra ändringar innan vi liksom flippar den switchen och gör ändringarna tillgängliga för alla användare. Så bara kort en slide, jag ska visa det här. Om vi pratar om deployment pipeline så kan man ju försöka liksom att bygga upp den här processen utefter så de steg som man faktiskt går igenom när man ska deploya en ny release. Om vi då ser på de stegen som vi har satt upp för våran pipeline så har vi att vi trycker ut då till våran utvecklingsmiljö. Sen trycker vi ut till QA-miljön som vi inte har, så det steget gör ingenting egentligen. Sen kommer då steget för automatiska acceptanstesterna som då kör tester och verifierar. Om något av de här stegen misslyckas så stoppar ju deployment pipeline där. Då kommer det inte längre. Men för varje steg vi går, desto mer säkra kan vi bli på att det som vår applikation faktiskt fungerar och beter sig som det ska. Och sen på slutet där så gör vi deployment i produktion. Vi gör till en staging-miljö. Då kan vi köra lite AB-testning till exempel. Och sen på sista steget då är när vi då flippar switchen och gör lösningen tillgänglig för alla användare i produktion. Så, då swip.
Så, och då tänkte vi på den sista kvarten här. Ska vi försöka sy ihop hur det här faktiskt funkar på riktigt då?
Byter jag?
Visst, de knapparna satt så nära varandra.
Två var det.
Så jag har förberett här lite för dig.
Precis. Så här är den nya release-fliken. Nu har jag alltså en release-flik där uppe med en liten stjärna bredvid sig. Vilket betyder att det är en private preview som ni inte har, men som jag har. Och när vi kommer in här så ser vi då en sorts dashboard över våra release-definitioner. Om ni tänkte förut hade vi byggdefinitioner. Så här har vi då konceptet release-definitioner. Så att för varje system som ni bygger så kommer ni i vart fall ha en release-definition som då beskriver var ska vi deploya vår lösning och hur ska vi deploya den. Så här har vi då vår Quizbox release som vi kallar här. Då kan vi se helt enkelt att den har gått igenom då första stagen. Du ser att vi har deployat den till dev redan. Och den är numera någonstans i QA-miljön. Om du zoomar in lite där.
Yes, box.
Kanske. Quizbox. Så kan vi se att här står det att version 2.0.1.0 har då kommit ut i dev. Däremot kan vi se att längre bort i kedjan så kör fortfarande den gamla versionen. Så här får vi en sorts snapshot på hur miljöerna ser ut och vilken version av de olika applikationerna kör i.
Går vi över här och tittar så kan vi också se att här i verkligheten så det är svårt att scrolla på din. Frågor på det?
Precis, här står det 2.0.1.0 då. Så att i vår dev-miljö nu i Azure så ligger då vår version som vi checkar in. Du kan ju klicka på start new quiz där så kan man ju se att den faktiskt
till och med det.
Tärningen dyker upp, det kanske är mer pedagogiskt.
Tärningen är kastad.
Sådär, nej, ja, det var inte klart.
Tada!
Sen ligger dev där. Snyggt. Så om vi går tillbaka till release-delen och klickar på en release här så ska vi se lite närmare på den. Då får vi upp en summary på hur releasen ligger till just nu. En release kan ju ta egentligen flera dagar i och med att vi har saker som manuella testning och sånt. Så att det här är liksom en process som kan pågå väldigt länge. Så att här kan vi då se var någonstans i flödet den ligger. Vi kan se om vi går ner lite så kan man se aktiviteten listan. Vi kan se vilka artefakter som vi deployar. Så kan vi se i det här fallet då, så har vi då knutit till ett bygge som heter Qbox Release och det är version 2.0.1.0 då. Det vill säga det releasebygget som jag triggade förut.
Ska vi kanske starta igång nästa steg här eller?
Ja, det kan vi göra. Så här ser ni då det här godkänningsmekanismen som finns då, att man kan då för de olika miljöerna så kan man utse en person eller ett team till att vara liksom ansvarig för den miljön. Det vill säga att har man ett QA-team så är det de som kan ansvara för när den här versionen ska deployas eller när den är godkänd för att gå vidare i pipelinen. Så det är inte så att den bara kommer trycka ut till alla miljöerna så fort som möjligt, utan den kommer att trycka ut så långt som vi vill att den ska gå. Och sen stoppar det där tills någon person eller team så att jag godkänner den, kanske genom att testa nya versionen och sen säga okej, det här ser okej ut. Då går vi och trycker på approve och då fortsätter pipelinen till nästa miljö. Så det är upp till er själva hur ni vill bygga upp det flödet. Vi kikar lite snabbt på environments. Så här kan ni se då för varje environment som ligger till vänster. Så har vi då ett set med tasks. Så här känner ni igen er då från byggsystemet som vi precis såg. Att det är väldigt likt. Så det bygger på exakt samma saker. Så samma task som vi har byggsystemet kan vi också återanvända i release-pipelinen. Och som ni ser här så har vi en liten blandning av PowerShell script som vi kör. Vi använder SQL Server Database Deployment för att deploya våra DACPAC-filer. Vi kör en ES Web Application Deployment för att deploya vår interna webbapplikation. Så det är liksom en salig blandning och så är det ofta med deployments. Det är liksom, det är inte bara en rad kod någonstans. Det är många saker som görs. Så här använder vi en blandning av det som finns out of the box och liksom egna PowerShell script för själva deploymenten. Om du kikar, det här är då vår dev deployment. Om du klickar på prod stage in där nere, så ser jag att den ser likadan ut. Vilket är en ganska viktig poäng, att man liksom deployar på samma sätt till de olika miljöerna. Däremot så är det ju saker som skiljer sig på de miljöerna förstås. De har ju olika, det kan vara saker som att det är olika konton, olika lösenord, olika sökvägar. Det är de här konfigurationsinformationen som ofta skiljer sig mellan miljöerna. Och det här är någonting som vi måste få hjälp med av releaseverktyget, för att när vi väl deployar så måste vi se till att ha rätt konfiguration. Trycka ut rätt sökvägar, rätt URL, rätt connection strings och allt det där som ska ligga i konfigfilerna. Så det kan vi göra då med konfigurationsvariabler. Så om vi går in där så kan vi se då de variabler som vi har definierat då på release-nivå. Det här är variabler som vi kan återvända på mot alla miljöerna. Sen om vi byter till environments här. Så här får vi upp då en vy med alla våra konfigurationsvariabler och hur de har liksom olika värden i de olika miljöerna. Så här kan man liksom dels få ganska bra översikt över huruvida de är korrekta och då peka på rätt miljö här. Nu är det allting disabled här, för att nu kör vi ju, det här är ju en körande release. Vi kan inte påverka en release som redan kör. Därför är allting utgått här just nu.
Och den fryst de här värdena som gällde vid precis tillfället precis. När man startar den här releasen. Då. Ja.
Och man kan då ha saker som password som ni ser längst ner där, är liksom sådana här secret-fält som inte syns någonstans och sånt. Om vi klickar på logs då på sista här. Så här ser vi då en sorts logg på den pågående releasen, hur långt den har kommit. Du kan kollapsa där, bara för att visa. Så ser ni liksom samma environment som ligger där, och så kan vi drilla ner i de olika miljöerna, så vi går ner i dev där. Så ser vi att den blev approvad automatiskt. Och sen ser vi alla deploy-steg, hur lång tid de tog. Och så kan vi komma åt loggfilerna för varje steg. Så här är väldigt likt byggsystemet, och vi får även då sån här live logginformation också från en pågående release. Vi kan gå på, slå på den. Då ser vi liksom logginformationen från de här. Så om vi ska felsöka en release eller kanske se varför ett steg tar lång tid, då kan vi gå in här och kika i loggarna. All right. Ska vi hoppa till test kanske? Testbiten.
Ja, precis. Det är ju
inte så mycket tid kvar.
Nej, precis. Det är mycket spännande grejer här. Det vi vill visa på är ju framförallt flödet. Så vi sätter upp en sån här release-definition och självklart så ska vi göra continuous delivery och kanske continuous deployment, så är det ju väldigt bra om vi kan köra automatiserade tester efter vi har lyckats publicera någonting till en viss miljö. Så det var stöd för nu i det här nya systemet, det är att vi bygger vidare på den webbaserade upplevelsen här, så vi har tasks för att köra tester på miljöer på samma sätt som vi kunde köra unit-tester som en del av ett bygge. Så ska vi titta på. Det är också väldigt, väldigt förenklat hur vi kan genomföra de här distribuerade testerna. Vi behöver egentligen bara konfigurera upp att vi vill köra tester på en viss maskin. Och så kommer miljön att skjuta ut en agent som sen då se till att tanka ner de filer som behövs eller konfigurera upp testkörning som det behövs och sen köra testerna. Både icke-interaktivt, icke-visuellt och visuellt. Tidigare så behövde du kanske använda den här Microsoft Test Managern, skapa upp ett lab environment, få den till att pusha ut en agent, ett helt separat verktyg. Sen kroka ihop bygg- och release-processen med det man redan hade förberett där och se till att de här två höll sig i synk. Nu kan man ha allt det här knutet till sin release stage istället då. Och här kör vi den här vanliga typen av kodbaserade tester. Men vi kan också plugga in möjligheten att köra lasttester. Så att när vi till exempel då puttar ut det här på en stage-miljö, eller som i det här fallet då, om vi utnyttjar deployment-slot, så skulle vi kunna köra på en inaktiv möjlig produktionsmiljö och sen köra en lasttest-svit för att göra prestandatester på den tänkta produktionssättningen. Och då kan vi då utnyttja Visual Studio Online som har infrastrukturen för att köra lasttester med hjälp av Azure-maskiner som då genererar last utifrån in emot vårat system. Och det här är jättespännande och hade vi haft en timme till kunde vi titta på det också. För att bara få tillgång till en sån infrastruktur för att göra lasttester på sina system är ju otroligt värdefullt. För det är ju någonting som gör att vi idag, även om vi har verktygen för att köra lasttester i Visual Studio, sällan använder dem för att det är så pass komplext att sätta upp testinfrastrukturen. Här kan vi då hyra den i Azure istället. Till och med peka från vilken region man vill att testlasten ska genereras och sen skjuta in den emot ens eget system. Och det går även att sätta upp det här så att man kan få det här att köra emot on-premises-miljöer. Då får man bara prata med Microsoft och se till att man får IP-adresser så man vet hur man ska öppna sina brandväggar för att få lasttrafiken att komma in mot den interna miljön. Då. Och sen som vi såg lite grann i byggrapporten så har vi också ett nytt sätt att följa upp de här testerna oavsett hur de kommer till. Och då kan vi använda den här testrun hubben för att göra analys av våra testkörningar.
Jag tror inte vi visar den på bygggrejen, så vi kan göra det.
Nej,
på
vi kan göra det. Vi kan ta de sista få minuterna. Så om vi hoppar tillbaks till vår release-definition så hade vi haft lite mer tid så hade vi kunnat visa hur vi körde våra tester här. Men utmaningen nu är att den här produkten har lite barnsjukdomar kanske. Den går lite långsamt vissa steg så att vi har fått försöka köra igenom flöde så gott vi kan här. Och vi är nu på steget där den faktiskt har kört igenom GUI-testerna så vi har aldrig visat dem. Bara för att kunna visa att vi kommer vidare i processen.
Precis, men vi kan visa för när vi väl har kört testerna under vår release pipeline, det kan ju ske i många steg här, så publiceras resultatet tillbaks till releasen under den pågående releasen. Så här nere har vi fått nu en test summary, ett testresultat. Så vi kan kika på den.
Precis, och då kommer vi se resultatet av de här testerna som körde på miljön. Vi kan visa lite snabbt hur vi satte upp själva testkörningen också. Och då ser vi att den har kört, vad var det i det här fallet, 12 tester, 10 tester. På dessutom lite olika konfigurationer. Så ser vi här så har den kört både IE Chrome och Firefox-tester skrivna i Selenium. Så att om vi hoppar tillbaks till release-definitionen så kan vi ta en sista liten titt på hur vi satte upp de här testerna. Och då använder vi egentligen två stycken aktiviteter. En som ansvarar för att emot en befintlig miljö se till att agenten för att köra testerna sätts upp. Den som heter Visual Studio Test Agent Deployment. Och här i princip så behöver vi bara peka ut maskinen eller maskingruppen som ska köra tester. Och det är vad vi har där. Och så lite naturligtvis behörigheter för att kunna få installera den här agenten.
Men det är alltså det viktiga att komma ihåg att man behöver alltså inte ha någonting installerat på den maskinen bara. Den behöver bara vara tillgänglig via Remote PowerShell, vilket typ alla maskiner i Azure by default är. Har man on-premise så kan man eventuellt behöva öppna någon brandvägg.
Ja, precis.
33, vad det nu är för något. Ja. Men annars kan du göra mot en ren server i och med att den faktiskt trycker ut testagenten själv. Och sen kan du köra testerna.
Och sen själva testtasken är ju snarlik den som vi har sett för att köra unit-tester. Så vi kan ju peka ut ett mönster för hur den ska hitta assembly som innehåller tester. Och sen så har vi också möjligheten att spesa lite konfigurationsvärden här. Där vi exempelvis då kan skjuta in en special, eller vilken URL den ska testa emot. Vilket sätt av miljöer eller vilket sätt av browsers i det här fallet som testerna använder så att vi kan få rapporteringen på på ett bra sätt då, så vi kan följa upp om det är alla testen, oavsett vilken browser som det är som det failar på, eller om det är bara en viss browsertyp som failar till exempel. Så det här är ju oerhört smidigt, och det här funkar ju faktiskt också då via det nya byggsystemet on-premise idag. Så att vill man använda det här steget för att köra tester i sina nuvarande miljöer, så kan man använda byggsystemet som det är. Behöver man inte vänta på releaseverktyget, utan här får vi ju en automatisering och en kontroll över hela releaseprocessen då.
Du, nu är klockan 7 redan. Ja. Det gick lite fortare än jag tänkte här.
Det är så.
Men ska vi ta lite frågor innan vi avslutar? Är det någon som har några funderingar eller frågor runt det här? Hur man gör deployment slots? Det kan jag göra. Ska jag göra det nu eller vill du komma ner och kan visa det efteråt? Ja, jag kan göra det. Det är ju inte så att säga direkt relaterat till det här, men det är väldigt... Så det vi har gjort här är att när vi då faktiskt nu, nu har den gått igenom då hela våran deploy staging miljö, vilket innebär att nu är den nya versionen tillgänglig på...
Jag ska ta det på tvn också.
Ja, förlåt. När du har en deployment slot så får man ju liksom en egen URL då i Azure där du kan nå den här parallella versionen som i det här fallet då heter Quizbox Prod. Det är vår produktionsmiljö. Då har vi en streck staging också.
Ska vi göra så, Jakob? Till förmån av tid då, så kan vi göra så att vi summerar, och eftersom det är sista passet, så de som vill stanna kvar några minuter och köra lite frågor och se några av de här extra sakerna, så får ni jättegärna stanna kvar. Men i annat fall så vill vi bara summera upp det här, att förhoppningsvis har ni sett hur man kan automatisera hela Continuous Delivery-processen med VSO och Azure och det kommande Release Management-verktyget. Och vi har tittat på rätt många av de här bitarna som man behöver implementera för att bygga upp sin continuous process. Men det är väldigt många av de här är en fråga om att mer eller mindre kryssa för rätt saker, välja på sig rätt konfiguration i verktygen. Så väldigt, väldigt mycket finns färdigt. Vilket gör att vi kan fokusera på det egentligen som är det svåra. Det vill säga, hur releasar vi våran produkt? Hur testar vi den på ett bra sätt? Och hur får vi den effektivt emellan utveckling till test till produktion då? Releaseverktyget som Jakob sa är en private preview i dagsläget, men kommer inte vara så jättelänge. Går man till Visual Studio Online, tittar under news, så ser man lite tidsperspektivet där. Där kan man också länka sig vidare för att signa upp sig på den här private previewen om man vill. Men i alla fall så kommer det ju här under Q4 är det sagt då. Så med det så passar vi på att tacka för oss. Med lite reklam och jättekul att se er här. Vi har inte bråttom iväg, så att de som vill stanna kvar och titta på mer och ställa lite frågor. I alla fall, tack.
Tack.